Podplay.
Pontus, jag tänker det måste ha känts jävligt bra nu så här, förra veckan så var ju riktigt riktigt bra. Alltså kändes så härligt så där, med tanke på alltså det riktigt riktigt dåliga magpasket för 2 veckor sedan. Så det känns skönt att vara tillbaka på banan igen, antar jag.
Vad hade du förväntat dig? Är du en Sportbladet PL-podd support eller? Erkänn.
Jag hejar på Ledder Kings knä.
Ja. Jag beklagar dig, Joakim.
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, är tillbaka med mig, Joakim Rydström, och med mig har jag Petter Landén och Pontus Weinemo. Hej, hej.
Tjabba.
Hej.
Så jag gillar den här energin jag gick in med idag, vad tycker ni?
Mm.
Det har något.
Två plus.
Två plus. Ja. Två plus.
Okay. Ja, det är faktiskt otroligt stark start på en Expressen-podd.
Ja, den har gått i historien.
Intro 2, 3, 4 och 6.
Jag jobbar på Derkes alla andra så hade vi tuppar som betyg.
Oj, är det sant?
Ja, det var väldigt stort. Skivaffärsägaren, det fanns en skivaffär i Örebro, han brukade alltid så här skämta och säga att vi gav höns. Tyckte han var väldigt kul.
Ja, det var kul.
Ja, hur många höns fick du stroke då? Eller strokes, alltså, så skrattade han. Det var ganska mörk tid i mitt liv.
Det låter som det. Ja. Gå vidare, tack.
Ja, vi går vidare. jag tänkte att vi behöver väl inte sitta här och prata massa skit. Vi kan väl gå och prata allvar på en gång. Titeljakten tänkte jag vi skulle.
Hur mår du, Pontus?
Vad taskigt sagt.
Ja, låter man mysa men sen kan, va?
Jag vet inte. Men det var en mardrömshäll där.
Mm.
Det var fruktansvärt.
Nu är det ganska länge sedan. Det sjuka med att vi började spela in på måndag är att vi faktiskt inte fick med Champions League i förra veckan.
Just det.
Och det känns ju sådär, Champions League för mig. Så det var väldigt tacksamt att Liverpool faktiskt gick och tappade poäng i ligan. Men kan inte du börja att berätta om din fotbollsvecka, Pontus, så kanske jag kan ta vidare efter.
Ja, men så här, det började ju lite halvtufft, va? Att det liksom är 0-2 mot Villarreal efter typ 3 sekunder i tisdags. Och man känner att bara, vad fan händer? Vart är världen på väg? Det var inte så här det skulle bli. Det här var inte min... This is not what God intended for me.
Ja, jag satt och klippte Rondo och fick The Guardians pusha. Jag tänkte bara, vad i helvete händer just nu?
Men vänta. Skit i vad du satt och gjorde. Att Pontus säger att this is not what God intended for me är en helt sanslös sätt att säga.
Du menar att det är solipsistiskt av honom?
Ja, nej, men så var det. Men sen så visade det sig att God hade different plans for this guy. Så tisdagen avslutades ju ändå på en fucking high. Med liksom.
du har verkligen börjat anamma att du är typ så här 20-årig fotbollstalang. Liksom. Jag väntar på de här only God can judge me.
Snart jävlar, sky's the limit.
Kan du göra en sån halstatuering med så part of God's plan?
Jag tänker att han har en stor sån här ryggtavla redan som han inte har visat för oss än, som han går och jobbar på. Den är så här 35% klar.
Mm, just det. Ja. En stor bild på mig som ett lejon.
Ja, precis. Alltså,
jag tar lite tvärtom, så det är min kropp och ett lejonhuvud. Så man fattar liksom inte att...
Ja. Åh, gud. Hur fortsatte veckan därifrån?
Ja, nej, men sen så kom ju onsdagen och så bara, ja fan, nu blir det City i finalen då. Jävla skit, jävla Mahrez. Bara kommer in och helt värdelös och avgör han. Trist. Sen vänder det lite grann och man bara, jaha, oj. Men, ja, Guds planer, de funkar för mig också. Trevligt, tänker jag, onsdag kväll. Sådär att, ja, trist för Petter. Men. det är ändå bra för mig. Jag förlorar hellre mot Real Madrid i finalen än mot City i finalen.
Jag ska säga att jag tittar ju på Petters ansiktsuttryck just nu, och han gick igenom 7 känslor på 2 sekunder, tror jag.
Ja, men det förstår jag. Ja. Så det var en bra onsdag. Torsdagen sen hände inte så mycket. Fredag, ja, det var trevligt med fredag. Så kommer lördagen.
En duktig historieberättare hade hoppat vidare till lördagen direkt, kanske.
Men jag vill bara berätta att det var lite trevliga dagar för mig. Jag gick runt där med lite glädje och liksom CL-vaggan... Ja, vaggade mig tryggt.
Guds plan för mig är inte att sitta och lyssna på dina vardagsbestyr.
Nej, men det är det för alla våra lyssnare, Petter. Och på lördagen då, ja, men det börjar ju ändå trevligt. Alltså, Chelsea går och tappar poäng efter sent haveri. Alltid kul. Alltid det uppskattar kul. Man. Och det kommer vi in på mer sen, ja, med Todd Bowley, va?
Ja, inför nya ägare.
Ja, exakt. Så det var lite trevligt att han fick se sitt lag fullständigt kapsejsa. Vad kul.
Kul att se Lukaku också.
Ja, ja, verkligen. Mm.
Bra start på dagen. Bra start på dagen.
Och sen kommer det ju ännu bättre. Man bara, bam! Fan, vad Brighton bara kör över United. Det här, nu jävlar, nu mår man.
Den kommer vi också till.
4-0. Ja, helvete, vad trevligt det var.
Graham Potter for president.
Ja, ja, nej, men så det var, då mådde jag tipptopp faktiskt. Att jag fick den möjligheten. Så då var jag ju verkligen bra. Sen kommer vi ju till den lite tuffare kvällen. Man sätter sig ner i soffan hemma och slår på TV6, kan jag säga. Det är ju Telia Play-appen. Och slår på Liverpool, Tottenham Hotspur, och tänker att nu måste den här dagen fortsätta i samma kaliber. Och den börjar ju bra. Liverpool kliver ut frenetiskt. Nu, bam, kör bara splash, säger det. Jävlar vad vi bara körde på.
Är det här en så här tecknad Batman-serie du
pratar? Ja, 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 det var verkligen
pow,
så. Det var
min,
det var en så pow rakt i känslohjärtat på ett positivt sätt. Och så blir det liksom inga mål. Så bara, fan, vad det blir trevande. Och sen så kommer den här ångesten bara smyger på. Man vet att ja, men snart kontrar de väl då. Då kontrar de väl. Och så kontrar de, så kontrar de. Och så till slut bara, ja, nu satt den där. 1-0 i baken. Det var den lördagen. Och sen gör vi 1-1 och tänker, fan nu jävlar, snart kommer Origi in. Eller kommer Alisson kliva upp på offensiv hörna i 95:e. Nu jävlar, så händer aldrig det. Och så står man där med 1 poäng och så tänker man, ja, vi leder fortfarande serien med bättre målskillnad. Nu, kom igen nu Newcastle. Go Saudi. Satt då på eBay och kollade om man kunde klicka hem lite sån här saudiska folkdräkter. Är det nog inte, men så här sheikkläder, du vet. Var på G, satt med avtryckarknappen, ser Chris Wood var nära att göra 1-0 efter 8 minuter, och där sitter man, trycker man på add to cart, går in i karten, ska man bara klicka hem den och betala? Nej, då sket det ju sig fullständigt. Så det blev inga saudiska utklädningskläder för mig.
Men du, Pontus, jag tänkte på, du tog inte upp det, på lördagen så twittrade den folkkära kommentatorn Robert Perlskog så här: 1-1 mot Spurs som var nära 2-1 i slutet hemma kan kosta Liverpool. Alltså jag tycker det var en lite spännande analys av Perlskog faktiskt.
Ja, men man märker att han har allt inside.
För att respektera hans rutin i branschen.
Ibland kan vi bara tänka så här, om du har behovet av att ha en åsikt, ha inte det. Så kan man tänka. Alltså bara...
Jag tycker det känns som att han verkligen sitter på lite inside från omklädningsrummet. Där känner att men det här var nog att i Liverpool-klubben så kände man att det här var fan inte optimalt. Så tror jag han tänkte.
Robert Perlskog.
Perlskog.
In the know.
Ron Perlman.
Ja, berätta om din.
Jag tränar fotboll på tisdag kvällen.
Det känns lite så här privat, tänkte jag. Ja, kanske gå på din fotbollsvecka istället.
Träningen är slut typ i 10-snåret. Min finske tränare säger, what the fuck? Liverpool is 2-0 against Villarreal. Jag bara, är de leder? Han bara, no. Losing. And Villarreal, according to the stats, is leading the game. Och jag känner något bubbligt i mig. En första förälskelse. Ett hopp om att äntligen kan den här skitklubben bara implodera inifrån. Det blev läskuppen. Det blev ingenting annat. Det här fyrfrontskriget har äntligen tagit ut sin rätt. På med hjälmen, upp på cykeln, genom Mälarhöjdens svindyr alla villor, hem till mitt eget lilla kyffe, sätter mig i soffan, sätter igång tvn, 3-2 till Liverpool. Re-fucking-do.
kan jag kontra med Pontus otroligt fina leende som han levererade där. Det var genuin glädje, mm. Det var det faktiskt.
Det är det.
Ja.
Stänger av röv-tv-jäveln. Känner att jag ska aldrig titta på fotboll igen. Sansa mig. Jag hade till och med jobbat upp en så här roligt, syrlig tweet i mitt huvud på cykelturen hem att vad ska Ulla Klopp säga vid frukostbordet nu då? Ingenting fick jag. Men onsdagen kommer och jag mår bra. Jag är lugn. Vi har det. Det är inget bra Real Madrid-lag där. Och det är ett väldigt bra Manchester City-lag. Och när Kevin De Bruyne byts ut, jag tycker fortfarande att City har kontroll på läget, men jag känner så att fan, det här kan kosta. Men när Gundogan sätter upp Mahrez 1-0 så är det klart. Liksom. Jag ägnar resterande liksom, kvarten av ordinarie tid till att leta resor och hotell i Paris. Och sen, jag tror inte, jag hinner liksom inte uppfatta vad det är som händer. Jag är typ bara, helt plötsligt så bara har resultatet ändrats. Och ja, det är som att världen har förändrats runt mig, men jag står kvar på samma plats. Och sen stänger jag av röv-tv-jäveln igen när det är klart. Och min resa till Paris blir inte av. Men sen kommer lördagen, va? Vilken jävla lördag.
Du hoppade över torsdag och fredag där.
Ja, men de finns inte för mig. Det är bara svart.
Det är bara svart, okej. Okay.
Chelsea tappar poäng sent. United går på en riktig stjärnsmäll. Och Antonio Conte visar att han är den större hjärnan av Hans och Klopp. Söndagen blir jävligt nervös. För att liksom ett sånt uppfuckande som Real Madrid var. Så känner jag att fan, om det ska liksom skälpas mot jävla Newcastle här. Och det kan ju lätt hänt, alltså jag vet att ni säkert känner så också, men det är ju inte lätt att vara den fattiga lillklubben mot den stora rika liksom. Som nej. Det blir i det här fallet. Abu Dhabi har väl typ en 1/24 av Saudis förmögenhet.
Man älskar en underdog story alltså.
Ja, alltså det blir ju lite, jag kände verkligen att hela fotbollsvärlden var med City i det här, att den här David mot Goliath-kampen, att världen var på den ljusblå sidan. Rättvist 5-0, Jack Grealish bäst på plan, och sen vaknar idag och scrollar igenom Twitterflödet, se där, världens bästa anfallare är klar. Okej, okay. Ja, men det känns väl rätt okej okay att vara City supporter just nu faktiskt.
Ja, du säger det. Vilken kul vecka du har haft, Petter.
Allting kan ju skita sig i övermorgon borta mot Wolves och Trinchão och Conceição och Bruno Lage och alla andra härliga portugiser som kan fucka upp. Men just nu känns det fan bra. Alltså.
Jag tycker det var stort av Liverpool att ta den här taktiska liksom, enpoängaren som vi pratade om.
Mm. Just det.
Att de såg till så att de inte ska förlora med en poäng.
Ja, just det. Nu förlorar de på målskillnad istället.
Ja, ah, fy fan.
Men vet du vad jag känner, Pontus?
Mm.
Efter det här. Att det är någonting som var väldigt roligt. Vi pratade om det efter ligamatchen mellan City och Liverpool. Att så här, vi saknar lite det här elakheten och hetsen som hör ett riktigt rivalmöte till. Att
ja.
Det är två klubbar som är liksom lite för snälla och lite för beundrande och sånt där.
Ja, verkligen.
Och nu känns det som att Citys uttryck i Champions League har tagit Pep hårt. Och jag tror att Klopp, alltså det är väl han som har läckt i Pärlskog, att han kände att fan, det här kan kosta oss. Att det har väckt liksom de sämsta sidorna hos de här två männen. För Klopp beter sig verkligen som, det som den stora bebis han är på presskonferensen efter Tottenham-matchen. Jag tänker att vi kan lyssna på 34 sekunder av vilken jättebebis han är.
I'm sorry, I'm the wrong person for that. I don't like this kind of football. But that's my personal problem. I think they're world class and I think they should be do more for the game. Having a game against Liverpool and having 36-30% possession. But it's my problem. I cannot coach it. So that's why I cannot do it. So yes, world class players block all the balls. Really difficult. Atletico Madrid is doing it. So fine, they won whatever in the past. Fine, absolutely fine. It's just I can't. So, but yes, I respect everything what they do, but it's not me.
Ja, det är ett väldigt speciellt sätt att säga att man inte respekterar någonting. Så att jag kan inte coacha så här, de borde ju vara med för spelet. Inject those tears directly into my veins, va? Men precis på andra sidan så är ju liksom supertönten Guardiola efter 5-0 mot Newcastle. så är han småsint nog att säga detta.
Everyone in this country support Liverpool, the media and everyone, so of course, because Liverpool has an incredible history behind in Europe competitions and not in Premier Leagues in the, because won one in 30 years, but
Känner du också att det börjar bubbla lite?
Mm. Men det är lite så att han inte förstår ordet historia betyder.
Så länge han inte är katalansk.
Men det här, Joakim, du har ingen historia på redaktionsgolvet här, som du det här i de senaste 30 minuterna.
Ja. Det är helt kört för min del.
Nu var inte Klopp riktat direkt mot City här, men det är ju kopplat till att City får försprånget. Och han pratade ju sen om att Tottenham också hade... Han tryckte verkligen på att de slagit Manchester City. Tottenham har ju inte slagit Liverpool, va? Nej. Och Pep beter sig som valfritt galet, liksom indoktrinerat med City-fan att säga att så här, alla håller på Liverpool, alla vill att Liverpool ska vinna. Mm. När reportern senare i intervjun ställer frågan, du säger att alla är Liverpool-fans, då är han så här, det är inte det handlar om. Men han, du vet, han kan inte släppa det. Och jag tänker att det här är fan startskottet. Och nu är liksom Klopps kontrakt är förlängt. Jag bara väntar på att Peps ska förlängas. Och att de ska bli så fruktansvärt förbittrade på varandra.
Jag tror också det.
Det här gifta paret som älskade varandra kommer börja hata varandra med sån jäkla brinnande tryck. Liksom att mötena om 2-3 år kommer vara helt sanslösa.
Mm. Det vore trevligt. Det vore på tiden faktiskt.
Ja.
Mm. Och det är kul med Pep där att han, dels i den här intervjun, men han tar ju också upp det som vi gjorde en spoof på introt. Han tar ju upp det på presskonferensen också när en reporter frågar om du måste vara glad med resultatet sett till vad som hände i onsdags. Och då svarar han bara, du är Liverpool support, va? Nej, jag håller på United. Då säger han det väldigt roliga, I'm sorry for you. Men det är ju ändå... Han släpper ju det inte. Det är ju någonting som verkligen ligger under ytan som är, alltså verkligen, ja, det finns någonting. Så kanske inte nästa år att det blir slagsmål, men det är fan inte det, på tid.
Ja, men det är verkligen, och det känns ju som att garden kom ner den här veckan. Lite så. Liksom.
Ja.
Verkligen. Ja, vi tog en liten snabb paus där en stund och pratade om massa annat, medan Petter tog hand om lite småkrassligt barn som vaknade. Men nu är han tillbaka. Tillsammans.
Yes. Fin live-lögn. Jag hörde att Petten fick urge att sätta sig på babblarna. Nu måste jag måste bara se det här. Babba kanske.
Babba.
Liksom, skulle precis in i värsta sjuka grejen. Så jag kunde inte missa det.
Nej, jag ville säga någonting som påminner mig om Liverpool-supportrar. Så det blev det mest infantila jag hittade på SVT Play.
Det var ganska dålig burn, men fine. Snyggt, ja. snygg räddning. Vi har ju då pratat om att vi ser fram emot många år till med Pep och Klopp som bråkar med varandra. Men du nämnde ju någonting i förbefarten som är rätt intressant. Det är ju att Haaland då ska vara klar för City.
Mm, från flera håll. Ja. Alltså, det har ju kommit från Italien och kommit lite från Tyskland, och nu kommer det från Ornstein också på The Athletic som säger att dealen är done. Att Borussia Dortmund väntar på att City ska betala utköpsklausulen som denna sommar ska ligga på 75 miljoner euro. Och att affären kan presenteras så tidigt som nästa vecka. Och det är ju nian som går i glansdag egentligen. Harry Kane var fokuset hela förra säsongen. Men nu kommer det alltså bli Haaland av allt att döma. Han ska ha tackat nej till PSG, Bayern München och Real Madrid ska väl ha varit där främst som intresse.
Då frågar man vad som händer med Harry Kane. Alltså det är superintressant med Haaland och kommer förmodligen vara hur bra som helst, tyvärr. Men det väcker ju ändå frågan, vad händer med Harry Kane? För just som det ser ut just nu så är ju inte Spurs i förarsätet för en CL. plats. Nej. Och det kommer ju typ att bli decided på torsdag. Vinner Arsenal den matchen, då är det ju så gott som kört för Spurs.
Ja, då är det kört. Alltså, ta Arsenal poäng mot, alltså Spurs måste vinna.
Ja.
Alltså, Arsenal har 66 poäng och Spurs 62, lika många matcher spelade, så att det är ju rätt tufft för dem.
Ja, så det är supertufft. Men ja, med det sagt, så vad händer då med Harry Kane? Om det är så att de, som det ser ut som att de gör, missar Champions League. För han har ju sagt att han inte vill vara, han vill ju inte spela där om de inte spelar sig helt, typ.
Nej.
Och säljer de Kane, ja, vad händer då med Conte? Kommer Conte fortsätta vara kvar också? Eller vad är...
Nej, absolut inte.
Så det blir en väldigt... Ja, det kan bli en otroligt spännande sommar.
Det är verkligen, hack i skivan här, men vi har sagt det 1000 gånger. Jag tror vi ska, när allting är done and dusted den här säsongen, att vi ska spela in ett massivt specialavsnitt på typ den här silly sommaren, för den kommer att bli helt vansinnig.
Ja, det kommer den bli.
Liverpool kommer ju behöva eller slash vilja sälja en av sina prime assets i Mané och Salah. United ska byggas om. Det är typ Rangnick har väl pratat om 10 spelare. City ska göra en ombyggnad. Spurs under Conte, antingen kommer allting implodera i liksom Mourinho-eska flammor. Eller så får Conte jättepengar att bygga om. Artetas unga Arsenal ska sikta på att utmana toppen, och Chelsea under nytt ägarskap. Alltså, jag tror det är den mest spännande silly sommaren på, jag vet inte hur många år egentligen. Ja,
och en liten nyhet som också kom i veckan var att City dessutom verkar kika på Pogba som ersättare på mitten till Fernandinho.
Ja, och Frenkie de Jong. Barcelona verkar halvt öppna för att sälja. Nu nämnde tyvärr Ornstein i samma artikel att Pogba ska ha fått typ ett erbjudande, eller att det ska ha diskuterats, men att han ska ha valt en overseas club. Vilket är, alltså grejen är att det kanske, om man ska titta på de eventuella nackdelarna med Haaland i City, för att fördelarna säger väl lite sig själva, man behöver liksom en kille
tycker som du?
85 mål på 88 matcher i ett sämre lag borde kunna ha det rätt okej i ett bättre lag. Men han är skadebenägen hittills, det är ju inte bra. Men framförallt är han den typen av stora personlighet som Pep Guardiola har haft lite problem med för. Pep har ju aldrig gillat larger than life-karaktärerna. Han gjorde så med Yaya Touré från Barcelona en gång, och sen egentligen effektivt så frös han ut honom från någon slags gemenskap i City. Zlatan Ibrahimovic i sitt eget lilla kapitel, givetvis. Och sådär. Det här har ju clearats på alla fronter, givetvis. Annars så har jag svårt att säga att sitt skulle gå för honom. Men Haaland och Pogba, på tal om stora personligheter, om Pep har svårt att hantera dem eller vill ha mer fogliga spelare, så kanske det inte är rätt att gå för båda dessa ganska grandiosa personer i samma fönster.
Nej, det kan bli något.
Bara för the salty tears of Man United hade jag tagit Pogba alla fucking dagar i veckan, det kan jag säga.
Det hade varit jävligt mäktigt om Pogba tog klivet över och blev, liksom fick ut sin fulla potential i City. Helvete.
Alltså, man kan ju se det funka, visst kan man det. Alltså, han hade kunnat göra det, alltså, som Gündogan har gjort, så förtjänstfullt egentligen. Att vara en typ 8 som dikterar lite passningstempo och dyker upp senare våg i anfallet egentligen.
Ja.
Och dessutom vi karriärar på en kant, för då har han gjort förtjänstfullt United också, plus mycket mindre defensivt ansvar i City än i det här United. Det tror jag inte hade skadat för honom. Liksom.
Nej, det hade det verkligen inte gjort. Och det finns ju en fantastisk fotbollsspelare där som får han lite kontinuitet i sitt spel och få komma till en plats där han trivs, så kan han ju vara den bästa mittfältaren i världen. Den potentialen har han ju, den talangen har han.
Ja. Men det är väl liksom nu det ska komma lite grann. 29 år gammal och varit i England sedan 2016. Det känns
skulle väl ha kommit liksom någonstans, kan man också säga. Om man ska vara lite, det känns som att vi har varit, det kanske tack vare att vi Therese biased, men vi har ju varit lite Paul Pogba apologeter i den här podden rent allmänt.
Gud ja.
Visst, han fick ut det typ en säsong eller två i Juve och har fått det med franska landslaget, men det har varit 6 år nu i Manchester United där vi har sagt att ja, men om man bara får rätt liksom. Men det ligger lite på Paul Pogbas bord också, va?
Men det får man säga.
Det slog mig lite grann hur jävla länge han har varit där.
Alltså, ja, det är faktiskt sjukt.
Det, alltså, jag tänker alltid, nej, men det var väl 3 år sedan han kom. Man bara, nej. Det var inte det.
Ja, nej. Och det har ju bara varit enskilda matcher eller enskilda perioder där han har visat sin fulla potential. Han har aldrig kunnat hålla den formen under längre period. Men det kanske passar honom bättre att spela i ett PSG eller i ett Juventus. Så det blir ju väldigt spännande att se. Men det är inte riktigt vårat problem längre, va?
Nej. Nej. Samma sekund som man kritar på för en utländsk klubb kommer vi aldrig nämna hans namn igen.
Vem?
Vem? Who? Her? Nu går vi vidare, hörni. Chelsea har sålts för drygt 30 miljarder kronor med förbehållet att försäljningen måste godkännas av staten och först efter att Abramovich återigen bedyrat att han inte tänker kräva in de lån som klubben är skyldig honom. Ansiktet utåt för de nya ägarna kommer bli Todd Bowley, kommer fram till att man säger. Inte Bailey. Ja, Todd Bowley. Men bakom honom står ett konsortium.
Det är nog kul att du tänkte att det skulle uttalas Bailey.
Ja.
Det är ju så, sådana fall, om med den liksom retorik, eller den logiken, då skulle Boeing heta Beijing.
Det är sant. Mm. Fast det saknar H-t. Det var H-t jag var ute efter.
Ja, okay.
Men det vi säger där, Beijing och flygbar. Ja. Bowley är även delägare i framförallt Los Angeles,
eller ja. Jag ska inte heta Bull.
Bullen är även delägare i Los Angeles Dodgers som spelar amerikansk brännboll. Kul, skämt.
Och du kallar det meme burn innanför svag.
Ja. Varsågod för den, Petter. Den här då? Även delägare i Lakers och Sparks som båda spelar korgboll.
Wow,
fina gamla ordet.
Det är ju faktiskt ett riktigt, en riktig benämning.
Jag tycker att korgboll borde liksom vara, Svenska korgbollsförbundet låter roligare.
Ja, verkligen. Ja. Det är för en annan podd att ta den striden, men jag backar den podden som gör det, så kan jag säga.
Jag säger till lägg ut, det känns som att Magnus Alsling och Karin Olsson kan sitta och prata om det. Jag föreslår det. Skitsamma, är det här ägarna som Chelsea behöver eller är det ägarna de bara fick? Kör.
Det var en svår fråga.
Då är du, Pontus. Jag kan ta vidare sen. På...
Ja... Någonstans, det är ju jättesvårt att säga vad det här vad vi får ut av det här. Och vad hur det är ju som, det är också ett konsortium med flera stora finansiella backare. Det är inte, ja, det är inte en person som kommer in. Det är svårt att säga hur ska de ska komma överens om hur man ska finansiera och hur man ska investera i klubben och så. Vilket ju gör det mycket svårare att sia om framtiden. Men Todd Bowley har ju till exempel i Dodgers så gick han ju in, jag tror att det var Dodgers han gjorde det med i alla fall, och gjorde klubben till den klubb som investerar mest pengar av alla klubbar i MLB och tog över den platsen från Yankees.
Ja, exakt.
För Yankees är ju och har traditionellt historiskt varit den klubben som har lagt mest pengar på spelare i MLB, såklart, för att det är den största klubben. Men då Dodgers, när han klev in det, så sa var det han ut tryckligen så att vi måste investera för att kunna vinna. Så, nu vet jag inte om det har, hur det har gått för dem, för jag följer inte MLB jättenära. Dodgers kanske är jättebra, de kanske är skitdåliga, det vet jag inte. Men de lägger i alla fall mycket pengar, för hans vision med det var i alla fall att vi behöver investera för att kunna ta kliv.
Jag tror att de inte har vunnit någonting sen... Ja, jag kan kolla det. Fortsätt.
Ja, men det var ju trevligt att höra. Men,
Nej, fan, de vann 2020.
Ja, det ser jag. Så det troliga är väl att det finns en investeringsvilja i honom. Och de går in med ganska mycket pengar, och man har väl också öronmärkt att man ska lägga 17 miljarder ish i damlag, i infrastruktur, i arena och så vidare. Och det ingår förmodligen också i spelarlöner och spelarköp. Så gissningsvis så är det en aggressiv ägare. Inte någon som inte mer tillbakadragna. Som amerikanska ägare överlag kan tendera att vara ganska ekonomiska, eller de tenderar att vara långsiktiga och inte... Ja.
Rob Draper, Daily Mails chief football writer, verkar ha lite insyn och har skrivit en längre tråd om vem Todd Bowley och Clear Lake som har gått in här. Hans-Jörg Wyss nämner han inte. Det känns bara som någon sån här dement svetsare de har fått med.
Ja.
Förtal.
Det var det faktiskt.
Han vill göra någonting kul innan han går in i de här lådorna där man...
Men du sa schweizare istället för schweizare, så jag tror att det är lugnt.
Ja, bra. Mm. Han nämner att man ska inte likna honom vid någon, så här, någon som drömmer om Superligan, eller att han ska liknas vid Glazers i United, utan att Todd Bowley ser på idrottslag som han har investerat i flera som att sitta på a piece of London property. Att genom investeringar och att sitta på rätt, där image rightsen länge, så kommer värdet att växa. Och det är väl precis som Pontus säger, därför vi kommer att se i alla fall i början ganska aggressivt spenderande, tror jag, och spenderande brett just på damlag, också på infrastruktur för att bygga upp varumärket Chelsea ännu starkare och se till att det ständigt ger avkastning. Att han, när han tog över Dodgers, så pratade han om en 10-15 års plan i sin lönsamhet, medan Jim Ratcliffe, en annan spekulant på Chelsea, pratade om en 5-årsperiod, så att säga. Och att det ska finnas ett intresse att jobba på samma sätt som Liverpool. Alltså, Chelsea will have a head of analytics like Ian Graham at Liverpool. And they will run the LFC model. Så vi kommer att se spenderande, men kanske ett annat typ av spenderande vad vi har sett Chelsea göra tidigare. Där de egentligen försöker nu kopiera den framgång som FSG har haft hos Liverpool, helt enkelt. Och med ganska stora satsningar på infrastruktur snarare än stora spelarna egentligen. The immediate task is to rebuild the squad. Givetvis nya kontrakt för James och Mount. Och se om de kan få in Declan Rice, skriver Rob Draper. Inga jättestora överraskningar egentligen, va?
Nej. Men
det låter ju liksom som, av de amerikanska ägarna man kan få in, så har de väl slagit D&D-tärningen på ett bra siffra, eller?
Men alltså, det jag tänker lite grann, om man äger just Dodgers och Lakers, så är det ju också två klubbar med, ja, med starka traditioner och liksom fans som har ganska mycket åsikter.
Så ja, att det är ju... de då Chelsea?
Nej, men jag tänker att man kanske kan, jag tänker att amerikanska ägare, alltså systemet ser ut som Dodgers för den delen, var ju från Brooklyn från början, men liksom att man kan flytta lag och så vidare, att det, liksom, det skulle kunna komma in som en ganska bizarr ägare och bara plocka ut pengar, men det känns som att den här ägaren ändå kanske kommer in med någon form av förståelse för europeisk sport. Han är dessutom pluggat i London. London School of Economics. Han har ju en koppling till orten, kan man säga. Men jag tycker att det känns kul. Roligare än Ratcliffe.
Vänta, har han verkligen gjort det?
Har han inte det?
Nej, alltså vi har ju, jag har ju gjort vad min... Johan har pluggat i London School of Economics.
Ja, precis.
Jo, stämmer.
Ja. Koppling till orten och så vidare.
Han har framförallt ett extremt amerikanskt utseende.
Ja, jag skulle också säga det. Han ser nästan framtagen ut i ett labb för att vara en generisk dollarmiljardär.
Jag kollar på det.
Vi har gjort en face morph av samtliga amerikanska dollarmiljardär och vi fick Todd Bowley.
Men när man ska vara sån har han brittiska tänder. Damn, I said that. Ja, så kan det vara. Zooma in tänderna.
Bra brittiska tänder.
Zooma in tänderna, säger jag bara.
Ja, det är bra brittiska tänder.
Bra brittiska tänder, precis. Ja.
Jag har försökt hitta, tyvärr har Dreyshare, som ni kommer ihåg från Ulla Klopp-succén, det finns ingen sån Dreyshare-sida på Todd Bowley. Men det är, du nämnde det innan, Pontus, att amerikanska ägare har en tendens att vara liksom lite tillbakadragna och sånt där.
Ja.
Och det kanske han inte är i hur han approcherar liksom att äga laget Chelsea eller sina andra klubbar. Men fan vad det är svårt att hitta någonting på honom, alltså.
Ja, extremt.
Jag har kollat fan hela jävla internet. Hans födelsedatum finns inte någonstans.
Ooh, intriguing. Alltså,
jag har inte ens ett jävla stjärntecken.
Så den här morfen vi pratade om, att han ser ut som alla, det kanske är så att han bara är framtagen som en 3D-figur som går omkring.
Men det som var så himla, jag vet inte om han var ett hologram på Stamford Bridge då mot Wolves, för att han var ju där liksom. Men för att om man går in på egscholars.com, jag tänker inte kolla upp vad det är för typ av sites. De gör mycket reklam för typ motorsågar och sånt.
Av allting. Okay.
Så kan man läsa då att Todd Bowley är 46 år gammal. Jag dubbelkollar det med Forbes, de säger att han är 48. Date of birth not applicable. enligt EG Scholars. Men de har här, profession, businessman, source of wealth, business. Han är married till en kvinna som heter Katie och har tre barn, Nick, Zach och Clay. Han har alltså döpt sitt barn till Lera. Red flag. Religion, hinduism.
Oj.
Punkt. Inget annat.
Den piggade upp ändå.
Ja, det gjorde den.
Ja.
Och som sista punkt har de last updated March 2022. Hade de den här mycket otroligt svaga liksom, informationen. Det står lite vad han äger, hur mycket han är, liksom, är god för. Han har försöker bota epilepsi och prostatacancer. Det är mycket sånt som han skänker till välgörenhet. Annars, alltså det enda som jag hittade någonting av som var det minsta liksom anekdotiskt värde var på Forbes, så stod det så här: did you know? Bowley slept on a park bench in Kansas while scouting security benefit for Guggenheim because his hotel room smell like cigarettes.
Det är såhär, ja, okej.
Han är en hinduisk businessman som har tjänat pengar på business, har en son som heter Lera.
Ja, han var ju en av en väldigt stor brottartalang tydligen.
Oj,
kan man hitta om man googlar mycket.
Alltså liksom OS wrestling eller den här coola teater södra Amerika.
Nej, alltså OS wrestling. Och han jag tror han alltså han var med och vann typ NCAA eller fan och sånt där. Alltså
det var inte mexikansk wrestling med såna här häftiga masker. Fan vad jag älskar
luchador.
Det. Så jävla tufft där.
Mm. Nej, det kanske inte är.
Men det man kan drissa sig till är då att någon nära släkting, möjligtvis i värsta fall kanske hans barn, har epilepsi. Och han liksom, genetiskt har en pappa som hade prostatacancer. Det är därför han skänker massa pengar till just det.
Ja. Utgår men jag tänker att vi behöver sätta oss och göra någon form av journalistiskt jobb här och ta reda på allt vi kan och skriva en egen Dreyshare.
Ja, det är faktiskt vårt jobb. Kick and Rush går in.
Ja. efter att vi löste det otroligt roliga mysteriet med Emil Smith Rowes nya tatuering.
Mm.
Och att vi kunde ge Ulla Sandro också exakta kroppsmått.
Ja,
ja, det var fan starkt.
Vi är uppenbarligen tre av Sveriges vassaste journalistiska hjärnor. Gräv seminariet nästa.
Men ändå som oss behövs sannoliken inga fiender ifrån i Sverige.
Så nu, ja, det är helt enkelt upp till oss att lösa en Dreyshare på Todd Bowley.
Ja, jag lovar att ni ska få hans bröst, röv och höftmått. Det är mitt. Jag ska stå och mäta där på Stamford Bridge.
Så bara för att knyta an till Champions League-platsen då. Kommer det finnas ett lag att ha ut i Europa för Bowley nästa år?
Ja.
Ja, det kommer det väl göra.
Ja, men nu har det väl löst sig, eller? Alltså nu är de ju hemma.
Ja, liksom. Men de... Ja, de har 67 poäng, Spurs så på 62. Det är 3 matcher kvar.
Ja, det räcker att vinna en match då.
Mm. Hoppas på det.
Ja.
Så och liksom
det finns väl ett intresse för typ så här, jag tror att James och Mount vill säkert fortsätta i laget. Och om det kommer liksom en ny ägare med liksom en vision och allting, då är det väl helt plötsligt ett ganska bra läge att vara Chelsea framåt.
De möter alltså Leeds, Leicester och Watford.
Ja, du.
Allt annat än 9 poäng där är ju haveri.
Ja, faktiskt.
Okej, vad bra. Men grattis då till den nya ägaren, får vi säga. Och grattis till Champions League-spel nästa.
Ja, hoppas ägandet inte går stick i stäv med Ganeshas önskan.
Matchgenomgång. Oj.
Matchgenomgång. Tänkte ta två matcher här och börja med Brighton mot Manchester United. 4-0. Rangnick gick så långt att han bad om ursäkt efter det här. Kallade det för en förnedrande förlust. Och ja, vad...
Det får man väl säga att det är.
Kan ju inte säga annat än att han har...
Men att gå så långt som att deskriptivt förklara vad någonting är.
Ja, det är tufft för honom.
Ja,
han menar att det var synd om alla Manchester United-fans som hade åkt hela vägen till Brighton och fick se det här. Men vad fan... Ja, vad var det som hände egentligen? Alltså 4-0 bortom mot Brighton, det är ju för jävla dåligt.
Ja,
men jag har faktiskt en teori om att alltså, nu är det så dåligt. Jag läste att detta är den värsta Manchester United-säsongen i Premier League-historien. Sämre än 13-14, alltså den ökända Moyes-säsongen måste det vara ju, eller hur?
Ja,
precis.
Färre vinster, de har ju typ snart minus i målskillnad och allting. Jag tror att detta är 4D-schack från Ralf Rangnick, för att nu är det så jävla dåligt att liksom han kastas in med ett enda uppdrag. Rädda dåtiden, rädda framtiden. Genom att vara den sämsta tränaren i United-historien så räddar han ju Ole Gunnar Solskjaers legacy. Han är fortfarande en klubblegendar man kan tycka om. Genom att köra liksom klubben resultatmässigt i botten så ger han ju Ten Hag den bästa möjliga grogrunden egentligen. För Ten Hag kan ju inte vara sämre än så här. Dessutom, missa Champions League gör att alla United-spelares lön sänks med så här 25%. Plötsligt behöver de inte betala de här helt, det är fortfarande sjuka löner, men inte de sjukaste lönerna till Shea, Ronaldo. Och dessutom, ingen kommer blinka två gånger när du gör en ordentlig utrensning av den här klubben. Ralf Rangnick är inte hjälten United förtjänade, men det var precis det de behövde. Han kör klubben i botten för att askan är den bästa jorden. Och gladast av alla är ju liksom Ten Hag, för att han kommer ju kunna komma in, bara be när man är Matic, dra långt åt helvete och sen bygga själv.
Jag är mållös. Geni.
Ja, verkligen. Det här är... Ja. Mm. Wow.
Alltså, nu är det så dåligt att det är den enda förklaringen. det är så dåligt för att det är så dåligt.
Ja, det är logiskt.
Det är logiskt. Det håller. Det är som de säger i Parks and Recreation. Fringe. Got no plot holes. Så jävla bra referens. Fick jag äntligen in den. Så, ja. Nej, men det var snygg. Bra. Då är ju klara med Manchester United, känner jag. Jag har ingenting mer att säga.
Jag sitter faktiskt och scrollar i realtid för att sedan Brighton senast gjorde 4 mål i en match. Jag har inte kommit dit. Jag ser ett par instanser där de har släppt in. Borta mot Birmingham i Championship 27 juli 2019.
Wow.
Målskytt... Nej, det var en vänskapsmatch.
Jag tänkte så här, 27 juli.
Ja, men jag tänkte att det kunde... Jag hade mig, det var 19, så jag kom mig själv att vänta den här. Men fortsätt ni prata, jag ska hitta den senaste gjorde 4.
Jag tror inte han kommer hitta.
Jag tror inte han kommer hitta det. Vi sitter där långsamt. Vi kan lägga in en sån där liksom visselgrej, bara sitter och väntar.
Ja, men det ska vara ligamatch, för inte alltså så här.
Ja. För de gjorde faktiskt 4 mål mot Portsmouth för ligacupen 2020.
Ja. Jag vet inte om jag kommer hitta någonting.
Nej, det var nog...
Det finns säkert någonting att prata om.
Jag har ingenting mer om United just där och då. Men om det är något match genom gång, vad tyckte du om matchen?
Ja, nej, men det är ju en... Alltså, det är ju någonting som bara är fel. Och det här är... Jag tycker att det är väldigt mycket liksom... Ja, men det är ju den här uppgivenheten. Inte bara hos Ragnar, men hos spelarna också. Att nu är det ingen, vi har ingenting att slåss för längre. Det är, ja, vi kan ta en Europa League-plats eller en Europa Conference League. Vem vet vad skillnaden är? Mm. Det är liksom, ja, Roma spelar en av finalerna. Okej, vilken av dem? Jag vet inte. Ja, men det är ju så här, ja.
Så, Conference League, va?
Ja, exakt. Och den andra är väl Rangers. Ja, Rangers mot Frankfurt och Roma mot Feyenoord. Vilken är Europa League-finalen och vilken Conference League? Jag vet inte. Det går liksom inte att säga. Det går inte att vet det är vad det är. Det är samma turnering typ. Så de ja, är...
Det är väldigt många år in på en Football Manager save som Europa-finalen ser ut så här.
Ja. Ja men exakt så. Så det ja. Det är inte
alltså det är förvånansvärt ofta som Brighton vinner med 4-0 på försäsongen.
De vann faktiskt, Petter, jag kan låta sig, de vann mot Swansea 2018 i Premier League med 4-0.
Ah.
Så 2018?
Ja, då är det så. Ja. Ja.
Deras största seger på 4 år.
Mm.
Och det är mot Manchester United.
Mm, deras första vinst på 4 år som spelar lika alla matcher dessutom.
Ja, det är faktiskt sant. Nej, men man ska ju säga det att Brighton är ett jättebra lag. Det är ju... Men Manchester United ska inte förlora mot Brighton. De ska framförallt inte förlora med 4-0 och bli totalt utspelade som de blir. Så de släpper till 17 avslut, tror jag. Vilket ju är bedrövligt. Det är någonting som är väldigt fundamentalt fel. Och där kommer vi se en jätteutstädning och då kommer det bli en helt annat lag nästa säsong. Det som händer nu, det bör man bara skaka bort det.
Mm.
Alltså stäng säsongen. Det är ingenting. Nu är det ingenting spelar någon roll längre. Jag känner igen det från Liverpools sista säsong med Brendan Rodgers när vi torskade med 6-1 i sista matchen mot Stoke. Gerrards sista match i Liverpool. Mm. Och det då är man... Det spelar liksom ingen roll vilka på andra sidan, för man är så resignerad i att den här säsongen var skit. Det här laget var ett lag som kom tvåa förra säsongen, som säkert gick in i säsongen och trodde på sig själv och trodde på en bättre säsong.
Mm.
Och man har haft liksom vissa delar av säsongen som har varit bra. Det har gått sett bra ut och man har varit på uppgång. Och sen så när det väl skiter sig, och då tror jag att det är helt mental grej bara. Mm. Och man ska inte dra några växlar av det här. Det ska man inte göra, för så här kommer det inte, det här är inte Manchester United nästa säsong. Det är ett helt annat Manchester United.
Ja, det är ett United som är ett upp.
Ja.
Då får vi se. Då vill jag bara, innan vi avslutar United, så tänker jag att det är en liknande säsong för en av Uniteds största, nämligen experten Gary Neville.
Bara säga då för lyssnarna att du gjorde citationstecken kring experten där.
Ja, det är lite kul, för jag såg en bild från Monday Night Football som han och Jamie Carragher är med i. Deras predictions inför säsongen. Och det är sanslöst vad Gary Neville är snett på. Alltså, det är väldigt roligt. Vi kan börja gå igenom Jamie Carragher's predictions. Och då är kategorierna är, vi börjar med Champions, då Jamie Carragher och Manchester City. Det kan jag säga, det har Gary Neville också.
Mm.
Jamie Carragher's topp 4 är Man City, Chelsea, Liverpool, Man United. Overachievers, Brighton. Underachievers, Manchester United. Top goalscorer, Mohamed Salah. Young talent, Emil Smith Rowe. One to watch, Jadon Sancho.
Yeah.
I mean, helt okej. Okay. Alltså, jag tycker ändå Brighton som overachievers helt okej. Okay. Underachievers med Man United var väldigt väl funnet av Jamie. Rätt med Salah. Young talent känns som att Emil Smith Rowe verkligen har fått sitt genombrott den här säsongen.
Mm.
Och Jadon Sancho, ja, överraskande svag, men varit en av få minimala ljusglimtar i United.
Ja, slut. Verkligen. Man ser att det finns något där.
För fyra getingar, Jamie Carragher's predictions.
Helt okej. Okay. Ja. Gary Neville då, förutom City som champions, så hade Gary Neville topp 4 i denna ordningen. Chelsea, Manchester United, Liverpool. Det var ju fel.
Mm.
Overachievers, Everton.
Stackaren.
Underachievers, Arsenal. Top goalscorer, Romelu Lukaku. Young talent, Kai Havertz, alltså den young talenten som avgjorde Champions League-finalen året innan. Skitsamma om det är rätt eller fel, ett så fruktansvärt fegt val.
Uh-huh.
Och one to watch, Rafael Varane. Det är sanslöst dålig hitrate som Gary Neville faktiskt.
Sex getingar på den, säger jag.
Ja, otroligt. Jag ger den 7+8 tuppjävlar och så ett par av de där... fyrarna från GP.
Mm. Vi nöjer oss med det där matchen en gång. Jag tänkte bara, det kommer ju hända för jävla mycket nu ändå, veckan som kommer. Liverpool spelar redan imorgon, borta mot Villa. Och sen så är det ju Nordlondon derby på torsdag. Spurs hemma mot Arsenal.
Ja, City borta mot Wolves på onsdag också.
Ja. Så att redan tisdag, onsdag, torsdag blir jävligt kul här. Ja. Väldigt mycket som kommer att avgöras. City kommer ju tappa, de kommer ju förlora med 3-0 mot Wolves.
Ja. Och Liverpool kommer vinna med 8-0 mot Villa.
Så då är ju ordningen återställd då, så att vi får ett riktigt fint titelrace här på slutet. Spurs Arsenal.
Nej, men alltså, jag bedömer det faktiskt inte som osannolikt att City tappar poäng i en av bortamatcherna de har här mot Wolves och West Ham.
Sade han storsint.
Nej, men alltså det är väl inte otänkbart. Alltså Wolves är ett ganska bra lag. Det tyckte man, ja, man kunde se mot Chelsea, och defensivt så är de ju ganska stabila. West Ham har nu ingen Europa-final att tänka på, och har väl fortfarande en Europa-kamp att tänka på rent allmänt. Problemet för Liverpool är ju att det är ju svårt att se på förhand att City ska tappa stort i två matcher, för jag tror de vinner sista sen mot Villa.
Det är inte otänkbart, säger han. Ja. Nej, det är inte otänkbart, Petter, det är inte.
Nej,
det är jävligt osannolikt.
Ja.
Ändå.
Men jag vet inte, alltså vinner City mot Wolves, då ska det till en Real Madrid-härdsmälta för att de ska tappa titeln.
Mm.
Mm. Vacklar de där så finns det tid att vackla igen, så att säga. Vill jag säga.
Ja, men hur går det mellan Arsenal och Spurs då? Eller ja, Spurs och Arsenal?
Jag, tyvärr tror jag för Tottenham så, och fjärdeplats jaktens del, att Arsenal lyckats knipa en poäng mot dem. Och det dödar kampen.
Mm. Ja, jag tror ju att Spurs vinner den. Jag tror Conte kommer att vara taktiskt smartare än Arteta. Men ja, det är... Nej, jag tror Spurs vinner, men jag tror ändå att Arsenal nu... Nej. Jag vet inte säga för mycket. Men jag tror att Spurs tar den faktiskt. Och så blir det en jävligt rafflande avslutning på säsongen.
Mm. Ja, det blir fint. Det blir jävligt många matcher på söndag sen också. Och väldigt mycket att prata om en vecka.
Ja, vi har ju en FA-cupfinal på lördag också.
Just det, FA-cupfinal på lördag också. Fan.
Ja, vad känner du inför den nu, Ponta?
Men därför fick jag fram att det var nästa helg. Ja,
det blir spännande i alla fall, kan man säga.
Eller?
Jo, men jag tycker att det ska bli väldigt spännande.
Mm.
Jag tror att Chelsea kommer vara mycket bättre än vad de har varit. Liksom.
Mm.
Och de kommer nog ha lite mer stabilitet nu när de vet vad som händer med framtiden. Eller vet med säkerhet. De vet att klubben kommer inte gå under. Så det blir nog jag ser framför mig att det blir en ny övertidsrysare. Liksom.
Och Lukaku är i form, tråkigt nog där.
Ja, exakt. Han har ju en tendens att vara bra mot Liverpool också. Så
vi att Willy Caballero står för någon av klubbarna?
Jag tror han står för båda.
Springer lite.
Nu skriker mitt barn nej här. Han vill inte höra mer om Liverpool. Han är trött på skiten och det är jag också.
Ja, men vi säger väl hej då och ses om en vecka då.
Hörs i alla fall.
Ja, det gör vi.
Vi hörs.
Ha den burnen. Sex tuppar. Hej.
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 Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.